Tack Jenny. Det känns lite udda just nu. Men vi ska gå vidare ändå. Så får vi se vad fortsättningen blir sen. Det känner vi inte till riktigt än. Så. Idag tänkte jag börja Gamla Testamentet. I en bok som vi sällan läser ur men som är väldigt värdefull ändå. Och det är Klagovisorna. Tredje kapitlet är... Och 22 versen. Jag har mina särskilda skäl till att börja just med det här. Där står det så här då, i Jesu namn. Ett ögonblick, jag väntar. Då står det så här. Herrens nåd är det att det inte är ute med oss. Ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny. Ja, stor är din trofasthet. Herren är min del, det säger mig min själ. Därför står mitt hopp till Herren. Det gäller alla oss kristna. Vi lever ju i tider som inte alls är något lättsam för någon kristen överhuvudtaget i det här landet. Vi lever i tider då det kan bli väldigt förvirrande med allt möjligt. Och eftersom det är oroligt på jorden så dyker också det här upp om Herrens andra tillkommelse. Ska han komma snart eller inte? Det är en fråga som ställs hos många. Och visst, det kan se ut så. Och tidstecknen finns det gott om. Frågan är bara liksom magnituden på dem. Är det i början vi ser eller har vi mer att vänta? Ja, vi ska inte spekulera så mycket i det. Och det gör inte jag, för att den dag Herren kommer så står det om den dagen att det ankommer inte på oss att känna till dagen och stunden, den dagen. Däremot så angår det oss. Det är vi som är mest angelägen kring det. Men det är inte vår sak riktigt. Det finns andra likheter, som till exempel när Noah. Jag vet Noah vem han var. Inte gubben Noah, utan han som byggde arken. Denna ark som skulle rädda mänskligheten från undergång. När Herren då sände syndafloden, för att det hade blivit så ont på jorden. Så att han beslöt sig för att börja om allting. Och då var det då en rättfärdig familj och släkt, Noah, som var räddad. Och de byggde på den här arken i lydnad för vad Herren hade sagt. Men de var naturligtvis hånad och förlöjligad av alla. För det var ingen som hade hört talas om att det skulle komma någon stor flod mitt ute i öknen. Och så står det en herre som heter Noah där och bygger en jättebåt. Det är inte vettigt. Och man kan fundera på vad hade de för funderingar. Familjen och släkten här som byggde och byggde. Ja, nu fanns det dagar för dem också då de funderade vad de höll på med egentligen. Slutligen så gick de in i arken och så var det Herren som stängde dörrarna efter dem. Det var alltså Herren Gud som stängde dörrarna. De själva visste inte om dagen när syndafloden skulle komma. De visste inte det. Utan när dagen var kommen, då gick de in i arken och så stängde Herren dörren. Och sen var det för sent. Alla som då hade kommit in i arken innan, de var ju rädda då. Inte de andra. Men Noah visste inte om vilken dag det skulle ske. Han gick bara på i lydnad och var vaksam över, var vaken över att någonting skulle ske. Men han visste ju inte när. Nästa sak som var en sån ett tillfälle då inte vi eller någon människa kände till vad det var frågan om. Det var faktiskt när vår räddning kom ner på den här jorden och korsfästes. När Jesus korsfästes så kände ingen till vad det skulle behöva, vad det skulle innebära. Inte ens hans närmaste lärjungar. Ingen visste vad det var. Och varför det? Jo, det var ju fariseerna och det var romarna som iscensatte den här korsfästelsen. Jesus övergavs av alla. Alla trodde att det var något fel på karln eller någonting. Kanske inte lärjungarna, men många i varje fall. De ville inte tro att det var Guds son. Och de ville inte tro att det skulle bli mänsklighetens räddning. För det ville inte fariseerna. De gick och väntade på en messias fortfarande. Och de trodde att Jesus var falsk. Romarna ville liksom inte ha ytterligare oroligheter. Så därför så hindrade inte de heller korsfästelsen. Krafterna och makterna som hade stimulerat fariseerna och romarna till den här komplotten mot Gud själv, de kände inte till det. Alltså Satan kände inte till att det här skulle bli räddningen för människan. Korsfästelsen. Därför så skedde det. Så det var ingen som kände till den här dagen när Jesus skulle korsfästas och vad det skulle innebära. Sen har vi en sak till som blir stor och viktig för oss, mänskligheten här. Och det är Jesu andra tillkommelse. För den här tiden från Jesu första korsfästelse till hans andra tillkommelse, det är ju under den tid som människan fortfarande kan bli frälst. Och riktigt när den dagen dyker upp, det känner inte vi människor till. Av samma skäl. För att om krafterna och makterna får känna till när det ska ske. Ja, vad hade skett i Noa om folk som bodde i närheten av den båten då, de skulle ha stormat båten och vilja vara med, fast de ändå inte var tänkt att göra det. När Jesus skulle ha korsfäst, om makterna i himlarymderna hade vetat om vilken räddning det skulle bli för människan då, då skulle ju inte de ha åstadkommit att han korsfästes, naturligtvis. De ville inte släppa ner själva livet i dödsriket. De ville ha kvar makten över människan. De ville inte att människan skulle få leva i den frihet som faktiskt Kristus är. Och likadant är det nu. Hur mycket förvirrande käpphästar ska de onda makterna lägga ut om dagen och stunden vore känd? Den är inte känd därför att Gud vill inte förstöra sitt eget verk. Det är i varje fall grunden till varför Gud ibland håller saker för sig själv och inte låter någon annan känna till. För då får också makterna och krafterna i himlarymderna reda på planen och tidpunkterna. Och då kan de verkligen förstöra för många. Vi har ju nu exempel väldigt nära in på oss. Där det har skett. Jag vet att från 1920-talet och fram till 1993 ungefär, så var det en rörelse här i Sverige som konsekvent förespådde Herrens andra tillkommelse. Åtminstone vid fem tillfällen, om jag har läst in rätt. Så, och det var Jehovas vittnen då. De grundade på någonting som hette årsdygnsmetodiken. Det var ju en metodik som var så allmänt förekommande så den fick ett namn till och med, hur de beräknade. Och det stämde ju inte någon enda gång. Utan istället så var det förakt mot det här att förutse Herrens tidpunkter. Och folk slutade lyssna på det. Nu var det så här att de gjorde det med sina syften. Att de ville ju, det var ju en prestationsrörelse. Och de ville väl liksom förmodligen behålla greppet om folket. Få ut lite mer prestation. Sälja lite mer av vakttornet och så vidare. Det finns en som har utrett det här. Som var med i rörelsen som har påstått något liknande. Han heter Ola någonting. I varje fall. Sen har vi nu en nära tid. Alltså ganska nära in på oss. Några datum här i oktober som har uttalats. Den 4 oktober har en sagt. Och en annan har sagt 12 oktober eller 13 oktober. Va? 11 och 12, okej. Förlåt. Ja, 11 och 12. Idag är det 14. Va? Och Herren har alltså inte kommit och hämtat hem sitt folk. Så det är vi där igen. I det där som inte ska vara. Om Herren vill att vi ska känna till vilken dag han kommer, då gör han inte så otroligt svårt för oss. Så att så många människor under så långa tider misslyckas. För så svårt är inte Bibeln. Men om Herren vill dölja henne, då kommer ingen att kunna lista ut det. Inte ens med hjälp av Guds ord. Och nu baserar man ju det här då på att det måste ske under ett jubelår. Ja, Herren ska alltså komma under ett av judiska jubelåren. Ordet säger att vi ska inte lägga någon vikt vid de här äldre högtiderna. Det nya testamentets tid vi lever i. Och det finns en högtid, höjdhögtiden, som går ut på att man väntar på Messias ankomst i den judiska tron. Men då väntar ju på den ankomst som redan har skett i den högtiden. Och den är ju missriktad i sig. Och sen finns det faktiskt inget belägg i Bibeln som styrker att man ska använda sig av de judiska högtiderna för att kunna förutsäga Jesu andra tillkommelse. Utan när man gör det så spekulerar man ganska trovärdigt, skulle jag vilja påstå. Det finns mycket modeller som kan byggas upp kring det som ser trovärdigt och riktigt ut. Och alla högtiderna handlar ju om någonting om Gud. Guds storverk och vad som redan har skett och som är tydligt för folk. Jesu andra tillkommelse är det ingen som känner till. Så när vi spekulerar i det och hävdar att nu kommer Herren den fjärde, den elfte eller tolfte eller vilket datum som helst i denna månad oktober som har varit nu, så har vi alltså haft fel. Och om vi efter det fortsätter att hävda att jag har lyssnat in Gud, då är det dags att börja om med just Gud. För man bygger upp en lära för att säga ett datum som Herren har valt att dölja för oss tills dagen kommer. Och sen visar det sig bevisligen att det inte stämmer. Då har man inte lyssnat på Gud. Då har man inte lagt ihop Guds ord på rätt sätt. Någonting har ju fogat ihop det hela, men det var aldrig Gud. Om vi tittar på Första Thessalonikerbrevet 5:1-2. Då står det så här: om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Det är Herrens dag här som kommer som en tjuv om natten, inte Herren Jesus. Till Herren säger på ett annat ställe att det ska vara så tydligt som att blixten kommer från öster till väster den dag han kommer. Det ska vara så tydligt. Han har också en liknelse att där gamarna samlas, det ligger också kadavret. Så tydligt ska det vara den dagen. Men här står det att, men ni bröder, ni kommer inte att bli överraskade av den dagen. Nej. Men står det verkligen då att vi ska känna till vilken dag det ska ske? Nej, det står inte så. Vi ska inte bli överraskade av den dagen när Herren kommer, står det, va? Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Ja, om tjuv om natten för vem då, skulle jag vilja påstå. Inte för oss, för vi är förberedda på att Jesus kan komma. Vi lever ju i en förväntan på att Herren kan komma. Vi är ju alltid beredda. Vi lever ju och vill ha hans olja i vår flaska. För det behöver vi ha, även om det vore 30 år kvar innan Herren kom. Så vill vi ha hans olja här ändå. Så vi lever redan så. Det kommer inte att överraska oss. Ni vet den här liknelsen om de 10 jungfrurna. Ja, olja i flaskan. Ja, nu är min bakgrund spöka här. Jag har ju varit alkist. Då tänker man på flaskan. Men jag menar olja i lampan. Jag menar olja i lampan. Vi har ju den oljan här. Om vi säger så här. Om nu den här läran är riktig. Att Herren måste komma under ett jubelår. Vi har haft den läran väldigt nära in på oss här. Och hur många har blivit påverkade av den? Jag skulle vilja säga åter, glöm den helt och hållet, rensa bort den. För om läran är riktig så måste ni vänta på 49 år innan nästa jubelår. 49 år. Det är alltså 49 år här som det påstås att Herren inte kan komma. Betyder det att vi ska sluta vänta på Herren under de 49 åren då? Nej, vi ska fortsätta att leva beredd att Herren kan komma. Han kanske kommer om 2 år. Då är det ingen jubelår. Så det är väldigt dumt att chansa på sånt som Herren har valt att inte tala om för oss i förväg. Dagen kommer inte att överraska oss tack vare att vi har olja i lampan. Tack vare att vi lever för han varje dag ändå. Det som jag sa förut, att hur tydligt det kommer att vara, det står i Matteus 24, 26 till 28. Jag kan titta på det lite. Det handlar ju om tiden när förödelsens styggelse ska resas upp. Nu är det så att jag medvetet och konsekvent alltid undviker att uttala och besvara frågor. Kommer Herren före, efter eller under vedermödan, det vill säga premid eller posttrib. Och det gör jag för att frågan betyder ingenting för en kristen egentligen. Är man kristen och tillhör Jesus så får han komma när som helst. Utan ska man hålla på att specificera exakt när Herren kommer, då måste man fundera på liksom varför vill jag göra det då? Ja, det kan ju vara viktigt om man studerar Bibeln och sånt där. Men lärarna i sig splittrar ju upp folk. Det blir klassificerat. Vissa är pretribbare, andra är påstribbare. Ja, jag vill bara hoppas att vi alla är kristna och håller oss till Jesus. För då får han komma när han vill. Och sen brukar den frågan orsaka så mycket bråk. Jag har en uppfattning, men det är många som har det. Den dag jag säger att jag har fått Guds ljus över en sak, då skulle jag våga påstå det. Men just nu har jag en uppfattning som kan vara både fel och riktig. Så den behöver jag inte torgföra. Men om vi säger så här, hur tydligt ska det vara när Herren kommer? Om någon, jag börjar från 23 versen. Om någon då säger till er, se här är Messias, eller där är han, så tro det inte. De falska Messias gestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Det har ni sagt er detta i förväg. Och när man alltså säger till er, han är i öknen, så gå inte dit. Eller han är i de inre rummen, så tro det inte. För liksom blixten går från öster och syns ända borta i väster, så ska människosonens ankomst vara. Den döda kroppen är samla skamarna. Det vet ni. Går ni ut i en öken och ser en hög med gamar ovanför, så vet ni att det ligger kadaver någonstans på marken där nere. Det är väldigt tydligt. Så om vi nu går oroliga för att man måste känna till exakt när Herren kommer, så skulle jag vilja att ni släppte den oron. För den tillför inget gott för er. Lita istället på Herren. För när man bedömer ett ord så här, det finns ju tolkningar att göra i många olika håll och kanter. Tolkningar utifrån vilken bibelversion använder jag, vilken grundtext var det, är det arameiska eller grekiska eller hebreiska och så vidare. Så när man går ner hela vägen till grundtexterna, så kommer man till den häpnadsväckande upptäckten. Att även från grundtexterna så formas ett ord med olika betydelser. Inte ens då betydde ett ord bara en och samma sak varenda gång. Utan måste alltid sättas in i sitt sammanhang. Så det finns sådana här ord som jag tittade på ganska nyligt som hade med... vad var det? Kommer du ihåg det? Ja, vi kan lämna den biten. Men då följde jag med ända till grundtexterna hela vägen och gick bakåt. Och så såg jag att även ursprungsordet hade redan där 3 olika betydelser. Så det är frågan om hur man väljer och hur man studerar skrifterna då. Det finns ett sätt att studera skrifterna på som man sällan pratar om. Men som jag vill hävda som ett alternativ som också är väldigt trovärdigt. Och det är det att när du har tagit emot Jesus och när du har lärt känna han, hur han är som människa och Gud och hur han ser på oss människor, och när vi får lära känna den kärlek som Jesus har visat på korset och fortfarande visar oss ifrån himlen, lägg det som bedömningsgrund i hur vi ska tolka ordet. Så ser ni att mycket av Guds ord kan se ut som krav Men lägg Herrens väsen som bedömningsgrund i ordet, så ser ni att det väldigt ofta är ett löfte. Om jag tar som ett exempel. Jag har ju ett kriminellt förflutet. Och då stal man. Och då finns det ett budord som säger du ska icke stjäla. Det gjorde jag innan jag var kristen. Budordet sa ju liksom att jag skulle inte stjäla. Och domstolarna dömde mig för att jag gjorde det. Så jag har tagit mina straff. Och sen då kom det här när jag var kristen. Ansträngde jag mig någonting då överhuvudtaget för att sluta stjäla? Nej, ingenting. Utan det var Herrens kärlek som kom in i mitt hjärta som förändrade mig. Så att automatiskt, och utan att jag själv ens visste om vad jag höll på med, så slutade jag att stjäla. Nu var det kärleken som rådde i mig. Inte fruktan. Och därför ändrades det. Det var alltså inte lagen som formar mig till rätt inställning, utan det var Herrens kärlek som gjorde det. Så när jag läser just det budordet idag, så kan jag se, tidigare kunde jag tolka det här som ett krav. Det här är kravet för att vara älskad av Gud, läser jag för. Idag har jag sett Guds kärlek gjorde att jag slutade stjäla. Det vill säga hans löfte uppfylldes. Han uttryckte sitt löfte här. Kom till mig så ska du sluta stjäla. Så läser jag grejerna idag. Det är inte lagen, utan det var Herren har gjort. Men det får samma effekt. Jag slutar ju stjäla. Men det är olika drivkrafter till det. Det ena är rädsla för straff. Det andra är Guds kärlek. Och så ska vi alltså läsa Guds ord så mycket vi kan. För det går inte att göra den till en krävande lagbok. Speciellt inte som Herren har sagt att vi är inte kallade att upprätthålla bokstavens gamla förbund. Utan andens nya förbund som gäller idag. Och Guds ande och väsen är kärlek och sanning. Den förändrar oss. Om vi säger mer om själva tidpunkterna. I Lukas 12 står det också lite om det. 40:e versen kan man väl läsa från kanske. Och då börjar jag från 35:e då. Spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande. Var lika tjänare som väntar sin herre hem från bröllopsfesten och som genast är redo att öppna för honom när han kommer och knackar på. Saliga är det tjänare som Herren finner vakande när han kommer. Amen, säger jag er. Han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv komma och betjäna dem. Kommer han under den andra eller tredje nattväkten, saliga är det om han finner dem vakande. Men det förstår ni ju, att om husägaren visste när tjuven kom, skulle han inte låta honom brysa sig in i sitt hus. Var också ni beredda, ty en stund då ni inte väntar när kommer människosonen. Det här om en tjuv om natten, ja, det går att tolka det på olika sätt. Vem är tjuven, kan man fundera på. Ja, är det de onda krafterna som inte ska få reda på tiden och stunden? Ja, det är en aspekt i det hela. En annan aspekt i det hela, det är det här att ty en stund då ni inte väntar er att han ska komma, då kommer han. Så om ni nu sitter grupper med människor som väntar att Herren ska komma 12 oktober. Ja, vad säger ordet om det? Ty en stund när ni inte väntar er ska han ju komma. Ja, men då väntar ju den 12 oktober. Så det stämmer inte efter Guds ord. Och då måste man fundera på, det kanske är som Herren har sagt, att det ankommer inte på oss att känna till den tiden eller stunden. Det finns andra tider och stunder, som Noa, som jag berättade om, som korsfästelsen och som den andra tillkommelsen, där Herren har sina skäl att inte tala om stunden, för att det blir känt bland fienden. Och då kan de anlägga moteld säkert. I andra Peterbrevet står en annan intressant sak som jag vill ha med i det här sammanhanget. Det andra Peterbrevet 3:e kapitlet. En av de mer kärleksfulla aspekterna man kan lägga in i det här med Herrens ankomst, skulle jag vilja påstå. För det står det så här. Andra Petrusbrevet, tredje kapitlet och nionde versen då börjar med. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv, står det där också. Det viktiga i det här bibelsammanhanget, det är svaret som många lärjungar hade då. Varför dröjer du, Herre? Vi har ju gått och väntat på dig så mycket nu. Vi har sett så mycket tecken redan då. Och så börjar några ställa frågan, han dröjer. Och så var det några som håna och sa han dröjer. Men då kommer förklaringen här. Det är inte så att Herren dröjer egentligen. Utan han ger mer tid till omvändelse. Alltså, om jag tänker då ur Guds kärleksperspektiv. Hur är han? Han som läser korsfästas för oss. Ta allt lidande, allt pinande för oss. Skulle han bara liksom strunta i alla som ännu inte har fått chansen att bli frälst? Nej, men han kanske ger mer tid till omvändelse. Och därför blir tiden för oss väldigt svår. Hur ska vi lista ut vilken tid det är då? För vi kan ju inte bedöma över den här jorden om det ännu finns människor som kan bli frälst, som Gud vill att de ska få tid att omvända sig. När det har skett, då börjar han ju komma, tror jag. Men hur ska vi bedöma det? Ja, Gud kan ju, inte vi. Så att själva dagen kan vi inte förutse utan att bryta mot en del Guds ord. Sen kan man tolka Guds ord beroende på vilka glasögon man sätter på sig. Sätter jag på mig nådens glasögon eller lagens glasögon, så kommer ordet att berätta lite olika saker. Men i Nya Testamentets tid så gäller nådens och kärlekens glasögon. Det är så vi ska läsa Guds ord. Och då kommer vi att se att Herren kommer ju en dag. Och tack och lov säger jag att jag slipper känna till det. Tänk vad skönt att inte veta en sån stor händelse. För hur mycket skulle man inte sätta igång och styra sitt liv utifrån det? Anta att jag känner till att nu kommer Herren ett speciellt datum nästa år. Ja, men hela mitt liv skulle upphöra. Jag skulle helt bara sätta igång och förbereda mig på det. Skulle jag betala av mina skulder? Ja, det skulle inte finnas någon anledning till det, för jag skulle upp i himlen. Och så vidare. Skulle jag liksom underhålla bilen? Jag vet inte. Då får vi rosta då, liksom, för jag ska ju ändå iväg härifrån. Och så upptäcker jag helt plötsligt. Ja, men han kom ju inte. Ja, vad hände då? Vad mycket jag har tagit tur med då helt plötsligt. Och nej. Herren har alltså menat att vi ska leva för honom. Det är därför vi har lämnat vårt liv till honom. Det är inte vi längre som är Gud. Det här med New Age som jag har velat fått ihop, det är det här att du ska själv kunna skilja på vad som är eller rätt och fel, och du ska själv bli som Gud. Det är grundtanken där. Sen gick jag igenom lite lätt med lagen så här och kom fram till att New Age och syndafallet är samma sak. Syndafallet startade en gång, New Age är hur det verkställs idag. Och när jag då sätter mig på Guds tron, det finns en maktfaktor i universum som känner till när dagen och stunden kommer. Och det är Gud själv, ingen annan enligt Guds ord. Inte ens Jesus, inte ens änglarna. Gud Fadern i himlen känner till den dagen. När jag då som människa går så långt att jag säger det datumet kommer Gud. Finns det en Gud till i tillvaron då, måste man ställa sig frågan. Nej, det finns det naturligtvis inte. Men det är någon som har gått över i New Age-tänkande. Det är New Age. Man jämställer sig eller likställer sig med Gud. Och då börjar man på det viset. Och det är dags att börja om då. Det är dags att böja knä. Det är dags att ödmjuka sig verkligen då. För det gäller ens själ och ens eviga liv. Och så viktigt är det inte att ha rätt på sådana punkter. Så att man tar de riskerna för sig själv och andra. Det kan vara så att jag går och tänker ett datum. Jag kanske spekulerar lite inne. Men när jag bara påstår nu utåt och offentligt, då påverkar jag andra. Och risken finns ju att en del börjar tro på mig. Och där har du den farliga saken i det hela. Det finns folk som har gjort så. Jag tänker på en profet här i landet. Och när han insåg att nu har han 3 gånger föresagt olika datum och tidpunkter, och Herren kom inte, då böjde han så insåg att han lyssnade på fel röst. Och han började om med Gud. Och det känns bra att han gjorde så. Hoppas verkligen att han får rätt stöd. Och han fick jättemycket uppmuntran av folk när han böjde sig. För många förstod att han var fel ute. Han förlorade ingenting alls på det. Det var ingen som kränkte han. Det var ingen som hånade han. Utan alla hade förståelse och varit glad för att han böjde sig för Herren igen. Alternativet hade varit att han hade fortsatt att chansa och hitta nya datum framöver. För han var ju inne på den trenden här. Men när det bara finns en sak. Det finns ju saker i Bibeln som vi kan vara väldigt fri med. Och vi har stor frihet. Och det är inte något farligt alls att misslyckas när vi har med Gud att göra. För hans nåd räcker till för precis vad som helst. Även sånt här. Men vill vi inte ha med den nåden att göra. Utan kanske bara vår egen stolthet eller prestige eller vad det kan vara. För att upprätthålla mitt eget jag eller ego. Ja, men det är det jag ska bort ifrån. Det är ju det som den vägen jag måste lämna. För det är ju min väg jag pratar om då. Med hjälp av Bibeln. I och för sig. Men det är ändå min väg. Och det slutar illa. Förrän om man inte vänder om sådana gånger. Det slutar illa. Och man kan dra med så många andra. Att vänta på att Herren kommer. Att längta efter att Herren kommer. Det är inget fel alls. Det är ganska sunt. Att titta på tidstecknen och förstå att tiden är ond. Och se det. Det är också väldigt sunt. Sen är det en fråga om ödmjukhet. För att vi kan inte i allting förstå exakt. Hur kraftig ska en jordbävning vara för att räknas som det här riktiga tidstecknet? Inte vet vi det. Vi känner bara till de jordbävningar som har varit. Och de kommer alltid till vår planet. Men vi känner inte till. Det står inte i Bibeln vad det ska vara för magnitud. Utan det är andra tecken som ska vara med. Och hur ska vi tolka tidstecknen? En del är symboler och andra är verkliga händelser. Det krävs en andlig vishet att säga på sånt också. Och när vi går in i det som är Guds område så gör vi anspråk på tronen. Om jag till exempel går in och dömer någon här nu då, för att jag inte gillar er, då har jag gått in på Guds område. Och det gör man inte som kristen. Utan som kristen har man lärt sig liksom att jag är verktyget, jag är lärjungen som har en Gud som är störst, som vet allt, som kan allt. Och jag är en skapad människa och han är skaparen. Så det är han som är den stora. Det är han som har all härlighet. Det är han som alla krafter och makter ska vikas under och läggas under hans fötter. Inte under våra. Det är han som alla människor ska böja sig till en dag och lovprisa. Inte mig. Jag hoppas jag får vara med vid tronen en dag och stå där och lovsjunga Herren och se hans ljus för en evighet. Det låter tråkigt nu, men jag vet i varje fall att den dagen, den kommer inte att lämna någonting i övrigt att önska. Och när jag då går in och när Herren så tydligt har sagt att det ankommer inte på oss att känna till tider och stunder. Det är en helt annan sak att vi är beredd. Det vänder jag mig inte emot. Men när vi går in och ska precisera tider och stunder, då sätter vi oss på Guds plats. Och även då kristen så har vi gått över ett New Age-tänkande, åtminstone på det området. Och då är det det vi ska vända om ifrån. Och står vi kvar inne hamnar vi i lagen. Står vi kvar inne så kommer vi att återinföra lagen. Alltså det gamla testamentet på något sätt. Det var det som Johannes gick emot. Det var det som Paulus gick emot. Det var det de i allmänhet gick emot. När de varnade för de felaktiga lärarna. De ville återinföra lagen. De ville ta bort den frihet som vi som kristna hade fått. Så vänd om. Tillbaka till Herren. Inte för att du måste. Utan för att du har nöd för dig. Och för att Herren längtar efter att få om dig en stund. Och för att du ska få tillhöra evigheten. Så vänd tillbaka till han. Innan Herrens stora dag kommer. Jag ska avsluta med klagovisorna igen. Klagovisorna 3, 22-23. Herrens nåd, jag upprepar, Herrens nåd är det att det inte är ute med oss. För det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny. Ja, stor är din trofasthet. Herren är min del. Det säger mig min själ. Därför står mitt hopp till honom. Ibland, kära lyssnare, lyssna in vad din själ säger. För den ligger närmare anden än vad din övriga varelse gör. I Jesu namn. Amen.